Du lyssnar på Andrés expedition av Thomas Blom, inläst av mig, Anders Ekborg. Danskön, 11 juli 1897. Vinden går på syd, sydlig vind! I gryningen ekade ropet mot Dansköns branta klippväggar. Kararna som hållits i strängt arbete de senaste veckorna förstod att nu kanske stunden var kommen som skulle ge lön för mödorna med att reparera det ohanterligt höga ballonghuset, att släppa in det otympliga sidensjoket och att få igång den stånkande maskin som skulle fylla den med vätgas. Nu skulle man kanske äntligen få skåda hur det väldiga, ljusröda klotet släpptes ur sin fångenskap mellan väggar av trä för att få stiga mot himlen och börja sin färd mot norr, mot Nordpolen. För att till Nordpolen gå, den baxarvisan hade de sjungit medan de fraktat i land allt som skulle till för en ballongfärd och slitit med linor och hävstänger för att rätta upp ballonghuset efter vinterns påfrestningar. Egentligen var det ett under att det stod kvar alls sedan förra årets försök, och det märktes att ingenjör nästan inte vågat tro på att han så geschwind skulle unnas en andra chans att nå sitt mål. Nu hängde det bara på att han kunde bestämma sig för att lyfta. Det blåste från rätt håll till sist, även om vinden kanske var i svåraste laget. Tidigt om morgonen roddes expeditionens ledare, ingenjör Salomon August André, och hans följeslagare Nils Strindberg och Knut Fränkel i land från kanonbåten Svensksund, som välvilligt ställts till deras förfogande av den svenska staten. De klättrade genast högst upp i ballonghuset och betraktade en lång stund hur det väldiga sidenklotet rördes av vinden, som om det blev allt otåligare att få ge sig av. André bad om de andras mening. Efter viss tvekan kom de båda fram till att man nog borde fara. André sa inget, bad bara om en timmes betänketid. Men han föreslog ändå de andra luftseglarna att packa ihop sina tillhörigheter. Kommen ombord igen vände sig André till fartygets befälhavare, greve Ehrensvärd, och meddelade att hans kamrater var för avfärd och att han själv inte hade några fullgoda skäl däremot, men att han gick med på det hela med viss tvekan. Alltså skulle hela Svensksunds besättning skickas i land för att riva ballonghuset. Detta påbörjades omedelbart och med stor iver. Kararna klättrade upp i den fyra våningar höga konstruktionen och strax började de träskivor som utgjorde väggar i husets norrsida att regna ner mot marken. De högsta våningarna skyddades alltjämt från vindens härjningar av uppspända segel, men nu började ballongen sakta och kontrollerat att höjas från marken för att ge plats att spänna fast gondolen under den bärring som var förankrad i ballonghöljet med 48 bärlinor. När detta var gjort hölls ballongen kvar av endast tre starka rep. Vid vart och ett stod en sjöman beredd med en skarpslipad huggare. Luftseglarna tog så avsked och bad de kvarvarande att framföra deras hälsningar till nära och kära. André bjöd Strindberg och Fränkel att ta plats i gondolen. Därpå såg han sig omkring på de församlade och tackade dem alla för deras hjälp innan han förkunnade att han nu döpte ballongen till Örnen. Så spreds en tystnad bland männen, som spänt väntande stod samlade kring gondolen, medan André med orörligt ansikte lyssnade till vindens dån. I samma ögonblick som den tycktes lätta för ett ögonblick vände han sig till kararna vid repen och uppmanade dem att hugga samtidigt när han räknat till tre. Lystring! Kapa! 1, 2, 3. Huggarna skär genom repen exakt samtidigt och ballongen börjar sakta höja sig under de kringståendes jubel och hurrarop. Leve gamla Sverige! Hörs Andrés stämma från gondolen. Och så lyfter